Välkomna till Bokmagasinet som idag kommer att ägna sig åt vad man kunde kalla för sommarens nyhetstema och diskussionsämne, nämligen Grekland och den ekonomiska kris som landet befunnit sig i under flera år. Det här kommer inte att bli ett vanligt bokmagasin där vi håller oss till böcker utan mer en diskussion om samhällsutveckling. I diskussionen deltar författarna Monika Fagerholm och Theodor Kalifatides som är med oss via telefon. Journalisten Irma Svan och min kollega Marit Lindqvist. Välkomna ska ni vara.
Tack. Tack. Tack.
Själv heter jag Anna Dönsberg. Och jag kan säga att jag hörde till dem som lite oreflekterat tyckte att den som tar ett lån ska väl nog kunna betala tillbaka det. Det är ju självklart. Och sen dess så har jag förstått att situationen faktiskt är betydligt mer komplicerad än så. Mm.
Och den här situationen kommer vi att återkomma till under de 40 minuter vi har på oss. Det som vi kan konstatera är ju att i veckan så har en del EU-länder, bland annat Finland, godkänt att ett tredje stödpaket eller lån ska betalas ut i Grekland. Och det grekiska parlamentet har också godkänt villkoren för det här tredje internationella stödpaketet. Efter en jättelång debatt och intensiv debatt som splittrade det styrande partiet Syriza. Men det har alltså gått igenom och det här innebär då att Grekland kan få ett nytt lån på 85 miljarder euro av EU, Europeiska centralbanken och Internationella valutafonden. Men det betyder då att det finns typ 40 olika aspekter som Grekland måste ta i beaktande, bland annat då att spara ytterligare och att höja en hel del skatter. Så den här Greklandsdiskussionen kommer att än en gång att gå in i en ny fas. Och om vi nu kan konstatera att Grekland har varit ordet på mångas läppar i sommar så kommer det här landet fortsätta att vara ett hett diskussionsämne. Inte bara i olika politiska och ekonomiska kabinett och korridorer utan också på sociala medier och kring många kaffebord under höstens lopp.
Ja, för man kan nog utan att överdriva på något sätt säga att Greklands sak är vår. För det som händer med Grekland kommer att har betydelse för hela EU. Men nu skulle jag egentligen vilja börja med att fråga våra gäster om ni kunde berätta lite om hur den relation ni har till Grekland och hur ni tänker om den här situationen. Om jag börjar med dig, Monika Fagerholm.
Min egen relation till Grekland kanske börjar för kanske 10 år sedan, eller det är 15 år sedan tror jag faktiskt. Jag var ordförande för att jobba med något som heter International Cultural Committee, som finns i anslutning till författare och översättarcentret på Rhodos. Och Rhodos är ju då en del av de här dedokaneserna. Vad heter de? 12 öarna. Och det där höll jag på med några år. Men egentligen så tror jag att när jag på riktigt och på allvar blev väldigt engagerad i Grekland. Jag kan ju inte grekiska, vilket synd på många sätt så var när jag började fara till en annan 12-ö som heter Leros. Och Leros är en liten ö som faktiskt har en väldigt stark finlandssvensk koppling. Och det var den vägen jag också kom dit via Kristina Göran Schilds stiftelse som finns i Ekenäs som är nästan min hemstad. Och då idkar Ekenäs via stiftelsen ett väldigt omfattande både kulturutbyte och utbyte mellan skolor på Leros sedan ett antal år och gör ett väldigt stort arbete. Jag har då varit på, som dragare på sådana här skrivarresor där några år och så brukar jag åka dit ganska ofta. Leros är en liten ö. Leros har en väldigt komplicerad historia. Via Leros historia, man kan också, det vet kanske många, att många av de här grekiska öarna har en väldigt sinsemellan olik historia. På grund av deras läge, hur de ligger, dels i förhållande till Grekland, dels också i förhållande till resten av kontinenten. Men det kan man säga då, om Leros är då en liten ö med en väldigt, väldigt blodig och väldigt jobbig historia, 1900-talshistoria. Jag kan säga att det var först var det Turkiet som de hörde till, sen kom italienarna, Mussolini, och så hade vi tyskarna, och så hade vi engelsmännen. Dessutom så då liksom en väldigt blodiga slag som utspelade sig där som gjorde att folk har verkligen lidit av kriget. Så kom då inbördeskriget och vi alla vet hur fruktansvärt det var. Och där då vänstern förlorade. Och det innebär att till exempel de som hade gjort motstånd mot nazisterna blev då bad guys alltså. Sen har vi militärjuntan som vi vet och så vidare. Så att den här vägen har jag då börjat liksom se det här och börjat, den mån jag kan prata med människor men också studera. Och så har det då varit de här senaste åren när jag faktiskt har varit på Leras år efter år och sett med egna ögon vad den här krisen, som vi kallar kris, men det är ju en katastrofal situation, vad den betyder för människorna.
Theodor Kallifatides, du har dubbelt medborgarskap och kom till Sverige i början av 60-talet. Hur ser du på den här situationen så här, som en presentation här i början?
Nej, jag tycker att Monica, precis som alla gånger förut, gör en mycket bra jobb med att sätta Grekland i belysning av de senaste 50 åren, för att inte tala om det tidigare. Poängen är ju att hela det här senaste 50, 60, 70 års historia i Grekland är full av lidande, död, svält, avrättningar, fängelser. Jag brukar kalla Egeiska havet för skammens hav, för nästan alla öar har periodvis fungerat som exilöar. Och om man missar det här i förhållande till skulden så har man inte förstått någonting. Därför att där är ju början till skulden varje gång Grekland måste hämta sig ifrån katastrofala situationer, och då får man låna lite pengar. Och naturligtvis så byggs det upp därför att man lånar mycket pengar men man får mycket lite pengar i handen. Bankerna ska lägga upp på lånet och sen ska man köpa vapen för att försvara sig och så vidare och så vidare. Och till slut så kommer ni till den egentliga infrastrukturen väldigt, väldigt lite pengar av det som man har lånat. Och så ska man betala räntor och då har man inte pengar för att betala räntorna och då lånar man nya pengar. Och också detta kommer att hända med de 85 nya miljarderna. Också merdelen av dessa miljarder kommer att gå till att betala gamla skulder. Så man ska inte inbilla sig på något sätt att Grekland kommer att få 85 nya miljarder i statskassan. Jag vet inte exakt hur mycket det kan bli, men som regel tidigare hade det varit ungefär 4 kronor av 10 lånade kronor hamnade till slut i den grekiska statskassan. Och det är vad det kommer att bli nu också. Det finns ett ansvar i de grekiska regeringarna naturligtvis. Och ett ansvar för att man inte har bekämpat korruptionen och ett ansvar för att man inte har begränsat inköp av vapnen, som periodvis har varit den största utgiften i den grekiska budgeten. Och det var ju för det mesta också de största långivarna som var de största vapenexportörerna. Ännu för bara ett par år sedan så köpte Grekland 2 nya ubåtar från Tyskland som dessutom inte kunde flytta då de sjönk i Piraeus hamn. Alltså att man kan helt enkelt, man kan inte sitta framför brassan med sin whisky och tala om 85 miljarder. De finns inte. De ska gå till bankerna eller till att betala EU-gruppens medlemmar. Och ett beslut för övrigt som inte ska Grekland lastas för. Det var inte Grekland som bestämde att skulden skulle flyttas från bankerna till EU-länderna. Utan det var EU-länderna själva som bestämde detta. Och naturligtvis det finns en vinst i detta därför att räntorna har gått upp. Österrike alldeles nyligen gjorde kolossal vinst på just den sortens affär. Man lånar extra summa för 1,5% ränta och man lånar ut till Grekland för 7,5% ränta. Och så här har man behandlat det här landet hela tiden. Bankirer och EU-länder och alla andra. Och det låtsas som de, ingenting av detta händer. Och det är fruktansvärt.
Det är alldeles sant. Och nu skulle jag vilja höra Irma Svan. Du har varit en Greklandsvän i många år, eller hur?
Ja, alltså mitt förhållande med Grekland började redan 1969. Och det har pågått sedan dess så där lite av och till. Och lite hatkärlek, sådär, så långa förhållanden brukar. Och jag tror att det är det längsta förhållande jag haft i mitt liv. Men Grekland blev väldigt viktigt. För att efter den där första förtjusningen på ett oskyldigt och oförstört Mykonos som var så vackert att det värkte i hjärta, insåg jag snart att allting inte riktigt var som det skulle bakom den här mycket pittoreska fasaden. Det var så där att man började känna sig bevakad och man märkte att det är samma gubbe som sitter där igen. Vi bodde bredvid på restaurangen och det var inte de här pojkarna som lärde oss att dansa sirtaki på kvällarna utan det var äldre män. Så att vad som hände att jag åkte iväg och jag var en aningslös turist, men när jag kom hem så läste jag på, jag gick med i Amnesty, jag fick en grekisk samvetsfånge att arbeta för och efter några resor till så gick jag med i den lilla motståndsrörelse som också fanns i Finland. Och då läste jag allt vad jag kom över. Jag läste Ritsos dikter, för övrigt i urval och översatt av Theodor Kallifatidis. Och jag läste Seferis, Kavafis och Elitis. Och kanske för mig var det då lite sådär revolutionsromantik. Men det var inte bara det, för att det här var på riktigt. Och jag kunde nu konkret arbeta mot någonting som var en grym verklighet för många andra. Och nu, årtionde senare, så med någon sorts facit på hand, så vet jag precis som det har kommit fram både när Monica och Theodor har talat, att utan att känna till Greklands historia så kan man inte förstå grekerna idag. Men gör man det i Bryssel? Det är alltså min fråga. Och Theodor gick igenom hur komplicerad den här krisen eller katastrofen, vad vi ska kalla den, är. Alltså det är ju finanspolitik som bara expertjurister egentligen kan förstå sig på.
Och det är ju egentligen därför vi är samlade här nu. Därför att i mycket har den här diskussionen i Finland överlåtits åt politiker och ekonomiska experter. Och den har varit ganska enkel spår tycker jag när jag refererar här till början att hur jag uppfattade den först, för att då har det varit liksom man tar lån och så betalar man. Så hur har ni uppfattat diskussionen i Finland?
Jag tänker mig att den här sommaren som jag har då följt väldigt intensivt med det här och det här veckoslutet i Bryssel i mitten av juli var en av de värsta chockerna som jag tror att jag någonsin har fått i form av nyheter. För att det som inträffade då det var, ja, det vet vi vad det var. Alltså det var en villkorslös kapitulation som tvingades på Tsipras och att gå med på alltså helt drakoniska villkor som inte på något sätt ens kan betraktas som ekonomiskt vettiga. Utan det här är rena politiken som det handlar om. Ett villkor till exempel att en fond, en privatiseringsfond som ursprungligen dessutom skulle placeras i Luxemburg, ni vet. Skatteparadislandet Junkers. No, det här fick då den nya finansministern, vars namn jag har lite svårt att uttala. Så det var det väl ungefär det enda han fick till stånd var att den då ändå placeras i Aten. Men föreställer jag nu 50 miljarder euro egendom, alltså det vill säga mycket allmännytta, ska dit till denna fond och tänker att vad man tidigare under de här 5 åren har fått ihop. Och jo, jag håller med om det som Kallifatides här sa, att jo, det finns mycket man inte har gjort, men det finns också en hel del man har gjort. Va? Med början för en otrolig fastighetsskatt som du har. De här halvering, eller liksom 30% från pensionerna, från lönerna. Folk är på riktigt fattiga, de hungrar där. Va? Nåja, men vad vi skulle säga då. Tänk på att man under de här 5 åren har fått ihop 3 miljarder. Va? Så vad det här innebär att man säljer ut dessutom för en spottstyver. Vad är det här annat än politik? Så jag tycker ju då att vad jag har lärt mig av att ha följt med rapporteringen, alltså egentligen ska jag säga så att jag blev ganska sådär alert först, tror jag i maj, juni när det började dra ihop sig. Men jag förundrades också över det här att hur medierna, våra dagstidningar, på något sätt skrev om Syriza. Som alltså kom till makten i januari med ett ganska tydligt mandat från en bred befolkning alltså. Det är ingen populistisk vänsterrörelse, det var det vi fick höra alltså. Idioter alltså. Greklands Timo Soini i den stilen, det var vad vi fick höra. Jag var inte där själv men jag hade en väninna som var i Aten och hon berättade om stämningarna där. Hon sa att för första gången på 5 år har man hopp. Och mandatet var inte att inte betala tillbaka skulderna, utan att omförhandla lånevillkoren. Och efter att vi under 5 år har fått se vad följderna av den här så kallade austerity-politiken, det vill säga nedkärningspolitiken, har ställt till med. Och det här visar ju också siffrorna. Vi tittar på kurvor, va? Allt. Det har liksom varit en katastrof på i stort sett alla områden. Så att okej, det var väl ett humant uppdrag, kan man tänka sig. Nå, sen hörde jag under, och jag tyckte att det här var ju konstigt. Varför skriver jag nu då våra finska tidningar på det här viset då? Att det här är ju helt vettigt då. Under hela våren fick vi finska tidningar och finlandssvenska tidningar också läsa att grekerna är omöjliga. Där kommer den där dumma Tsipras igen. Och vad heter han? Han med motorcykeln. Varoufakis heter han. Och där kommer de igen nu då, är omöjliga. Först i början av juni så började ju Tsipra fram. Att de, vad de försökte var att förverkliga sitt mandat. Det vill säga få tillstånd att omförhandla lånevillkoren. Det beviljades. Liksom motparten förhandlar inte, va? Utan de förhalar det här. Och då hamnar vi igen. Det var vi hamnade i slutet av juni. Folkomröstningen och sen. Som gav en sån här momentan känsla av att. För mig då att wow, att det kanske betyder någonting. Det här ska vi kanske inte gå in på, för att man kan ju diskutera de här detaljerna i allt. Och sen kom det här totala kloppen. Vad man ser på Tsipras idag, vad han är tvungen att göra. Liksom, vem tror på det här nu då? Okej, och då på något sätt så började jag liksom tänka på att vad har jag fått till med för information? För att då började ju Tsipra fram helt annan information. Också för våra riktiga medier, va? Mm. Så att jag tycker väl att vad vi har fått under de senaste veckorna är ju mycket mera nyanserad rapportering, men då kan man också fråga sig att varför har vi inte fått det tidigare? Och varför har vi inte fått, det här var faktiskt en ledare i Husis, eller nej, utan det var Torbjörn Kjevin som skrev väldigt bra i Hufvudstadsbladet på söndagarna ibland, som skrev om att, men herregud, att då när de här lånen, jag kommer ju ihåg att det var en väldigt, just i Finland var det en väldig diskussion om överhuvudtaget Finland skulle gå med i det här stödpaketen, och då betraktades man ju som en populist om man därför för att Sannfinländerna var emot det här, men det var också andra som var emot de här stöderna. Redan då visste man att liksom, eller redan då så hade vi på tapeten det här, att är det faktiskt så att vi ska betala ut banker? Och precis som, vem var det som sa det här om de här banker, det är ju inte fråga, det är ofta fråga om alltså högrisklån, det vill säga lån som har en högre ränta än vanliga lån, och de här pengarna ska de här bankerna få tillbaka med full ränta. Man brukar bevilja högrisklån för att också motparten tar risken. Okej, men då tänkte jag liksom att jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket om eller liksom det här att vara kritisk. Liksom, kanske jag har varit blåögd också. Jag tyckte att man skulle få veta någonting när man läser tidningarna. Istället har man fått ta reda på ganska mycket själva. Nu kan jag också då säga, då, jag ska inte prata så här, det här blir en jävla litania, inser jag nu. Men en sak ska jag säga, att om det då är så att jag är felinformerad, varför diskuterar inte motparten? Varför bemöter inte, till exempel, nu kommer vi igen, han är motorcykel. Varoufakis. Varför bemöts inte hans argument med motargument?
Ja, därför att det inte handlar om det. Så det är precis som du säger, det handlar inte alls om det.
Nej.
Utan den politiska agendan som EU hade gentemot det, den nyvalda regeringen, var att bli av med den.
Exakt.
De ville diktera grekiska väljare vilka de skulle bli regerade av. Och det vill de fortfarande.
Det vill de fortfarande. Nu ska det antagligen då bli nyval igen i september.
Ja, naturligtvis blir det.
Och då har de haft nyval och nyval och nyval här under en följd av år. Vad blir det för politisk stabilitet av detta?
Nej, men vad det blir det är väldigt, väldigt svårt att säga.
Ja.
Men jag vill bara påpeka ett par saker som du också mycket riktigt har påpekat. De här pengarna, de här enorma summorna, det är bara siffror. Det är egentliga pengen som hamnar i Grekland är mycket, mycket liten i förhållande till de här siffrorna. Nummer ett. Nummer två, så bankerna, privata banker, har tjänat otroliga pengar under de här åren. Och den där lilla förlust som de gör nu, nu ska det betalas också den. Så att det är liksom ingen fara med bankerna på något sätt. Utan nu kommer Grekland att vara ännu ett steg djupare elände. Kanske inte omedelbart, därför att den omedelbara krisen kommer att bekämpas med hjälp av den här hjälpfonden som finns. Ja. Men det kommer att ta slut efter 2 månader, 3 månader så kommer pengarna. Och då kommer att Grekland att vara i ännu djupare elände. Varpå förhoppningen är att grekerna i en man ska inse att nu har vi blivit lurade av denna bedragaren Tsipras och hans anhang. Och så kommer den gamla ordningen tillbaka. Vilket hela tiden har varit avsikten.
Exakt. Så är det.
No, men tycker ni att historien upprepar sig? Vad säger du, Irma?
På vilket sätt menar du att historien upprepar sig?
Det vill säga att än en gång så drivs Grekland till konkurs, kunde man säga.
Ja, alltså mycket möjligt. Men som jag ser det så det är ju inte fråga om Grekland nu. Alltså. Det är fråga om EU. Och det är EU som behöver de här pengarna. Och det är därför som det kallas då. Jag menar när vi talar om rapporteringen då här hemma. Till exempel så är det ju det här att den ordvalet, att vi talar om ett stödprogram för Grekland. När vi vet, precis som Theodor säger, att 70% går till bankerna. För att det är bankerna som inte tillåts gå omkull. För då går euron omkull och då drabbar det hela EU och kanske ännu mer. Det är ju det som det är frågan. Och eftersom grekerna nu har roddat till det för sig så kommer det att offras. För att så här fungerar den nyliberalistiska finansvärlden. Det är den som styr. Och jag menar, vi talar om mandat och suveränitet och parlament och så här. Egentligen så har det ganska lite att säga till om. Och det är ju det som har blivit så uppenbart under den här krisen. Och det är det som är så kusligt. Att det enda goda från det här kan komma om det nu uppstår en diskussion om hurudant EU är. Men så som EU är så är det liksom money rules.
Ja, och det var ungefär det som jag tänkte att det är det jag har lärt mig den här sommaren som jag på något sätt trodde på. Och jag menar att den egentliga krisen europeisk och den handlar om demokrati och den berör alla våra länder. Den berör också, jag menar det som har hänt i Finland efter att Grekland exploderar när man måste börja ta ställning. Till och med politiker börjar ge uttalanden. Jag vet inte hur tydligt det där är i Sverige, men vår finska regering just nu, vår nya finska regering har vi en statsminister som säger att han ska vara en företagsledare. Va? Och en företagsledare är då en sån som leder ett framgångsrikt företag. Det vill säga vad han också säger, och jag tycker då att journalister ska kunna pressa lite på honom här, är att han inte ska då befatta sig med hur människor har det och politik, utan det här ska vara som ett framgångsrikt företag. Det vill säga, det betyder alltså då att vi, till exempel vi har i Finland nu då också en väldigt explosiv situation när det gäller den så kallade rasismdiskussionen, som inte längre knappast, snart kanske inte en diskussion längre. Men också, ja nu tappar jag tråden.
jag kan haka på där att om vår statsminister är en företagsledare så betyder det att det är pengarna som avgör.
Exakt. Och då handlar det ju liksom egentligen om det här då att hela EU tycks anse att det är ett jävla företag. Jag tänker på det som nu händer på Kos, som händer på Leros. Vi har alltså, eller det händer ju överallt nu då i Medelhavet, flyktingarna som kommer vällande. Vem säger någonting? Har ni hört nu Sipilä, någon säga någonting om det här? Va? Mm. Och har ni hört EU? Jag menar EU, de bråkar om hur många flyktingar vi ska ha här och där. FN försöker uttala sig. Alla. EU är tyst.
Jag har hört, men det som uttalas, det är kritik för att grekerna inte riktigt motsvarar det förväntade servicen som dessa flyktingar måste få. Grekland ger inte tillräckligt. Det tar emot 100 000 på bara några veckor. Och man ger inte tillräckligt. Och för detta kritiseras Grekland från Sverige och övriga EU-länder och så vidare. Men hemma så grälar vi om vi ska ha 1,5 invandrare här. Eller om vi ska vara 2,5 invandrare. När det gäller bevakning av situationen så har det varit naturligtvis väldigt olika nivåer på det hela. Har man läst den lokala pressen, det vill säga jag den svenska och ni den finländska, så är det egentligen inte så mycket information. Och inte heller var det så mycket mer information när jag läste de grekiska tidningarna. Utan den information, den något sån är seriösare information man fick, det gick att söka i akademiska kretsar utanför den aktuella, den akuta politiska striden. Till exempel Paul Krugman skrev om det, Joe Stiglitz skrev om det, akademiska historiker i Tyskland och i England och i Amerika skrev om det, grekiska ättlingar, eller ja, ättlingar, det femte generationen greker, någon annanstans än Grekland, skrev vettigt om det hela. Men den information man fick här motsvarade precis det som Karl Marx brukade säga, att historien upprepar sig första gången som en tragedi och andra gången som en fars. Mm. För att i de svenska tidningarna så förklarade man bland annat den finske finansministerns hållning. Han var väldigt irriterad under de där förhandlingarna med att han inte hade fått sina 8 timmars sömn. Och att han var väldigt beroende av det. Och jag tänkte, nej men herregud, herregud, ett helt folk står på den ena sidan och på den andra står en minister som inte har fått sova 8 timmar. Det visar på vilken nivå informationen har.
Exakt, det visar på vilken nivå informationen är.
Men här finns ju också, eftersom vi inte kan rapportera vad det egentligen rör sig om, då måste man veta hur EU fungerar. Då måste man förstå hur finansvärlden uppför sig och vilka de olika aktörerna på riktigt är. Och lite så här är det kanske paradoxalt också, att i takt med att världen blir mer komplicerad så är medierna hos oss också i kris. Och man har inte längre råd att anställa journalister som kan någonting.
Ja, men det där har du rätt i. Men jag tycker också att vi gör fel när vi säger att det här är jättekomplicerat och man måste vara jurist eller man måste vara finansman. Vi kan titta här nu då. Var och en som åker till Grekland så kan se hur människorna lever där. Det är lite lättare där ute på öarna, men i Aten är det katastrofalt. Folk på riktigt, förstår ni, de svälter, va? Om vi tänker på till exempel det här nu som vi tycker att vi alldeles oerhört att de där pensionerna ska sänka. Ja, vi tycker att det är väl så jättebra nu då. Det är klart att vi har så höga pensioner där, att de ska sänkas igen. Men betänk nu detta, att om efter den andra sänkningen av pensionerna, vi har en familj där vi har en pensionär som överhuvudtaget åtnjuter en inkomst, och om den är 300-400 euro. Va? Lever du på det? Jag menar, allt sånt, dessa är fakta vi kan ta till oss, och det är ganska enkla. Vi kan åka dit med våra egna ögon och titta. Jag brukar vara, som sagt, där på Leros till exempel, så när vi pratar om att grekerna är så dåliga på att betala skatt, så ska jag säga att de har under en av de här åtgärderna som faktiskt har genomförts, en fastighetsskatt som är, tror jag, 3 gånger så hög som fastighetsskatten i Finland, som vi dessutom är väldigt, som ska förstås höjas här också då, va. Och det betyder, jag råkade vara där i oktober i fjol, och då var det på Leros när den här skatten skulle indrivas, och hörde om det här kaoset som då var på bankerna. Folk kan inte betala det här, och då ska jag då säga att jag tittar också på hus till salu på denna ö. Och under de senaste 3 åren, så först började det med att vart tredje hus till salu, så vart annat, och nu i våras när jag var där senast, så också de som inte var till salu i fjol är till salu i år. Det här är givetvis grovt taget, men inte långt från sanningen, va? Och det här är liksom sånt som är enkelt för oss att ta oss till. Och då tycker jag liksom att hela den här, det som Varoufakis, denna man, han har ju försökt föra då en ekonomistisk diskussion där i EU, och han berättar ju att när han försökte börja prata på det här viset, så blev alla liksom de här politikernas, också parlamentens ansikte, de blir bara tomma i ögonen. Inte var det så här vi skulle prata om det här. Och då kan vi säga då att det här kan man vara olika åsikter om. Hej, men i en demokrati så handlar det om att vi alla får uttala oss. Alla får vara med och diskutera.
Även enkla fakta har förvridits, och det är inte möjligt att rätta till dem. Jag menar, jag ska bara ge ett exempel. Igår så stod det i den lokala tidningen där jag är för tillfället, det vill säga på Gotland, 3 av de vanligaste myterna. A, att grekerna går i pension tidigare än alla andra. Det är lögn, och åldern spelar ingen roll, utan det är tjänsteåren som avgör när du ska ha rätt att ansöka om pension. Om du är 19 år eller 20 eller 30 spelar ingen som helst roll. Du ska ha ett antal tjänsteår. Det har varit mellan 33 och 36 beroende lite grann på hur arbetslöshetssituationen såg i landet. Och i det offentliga sektorn där man som regel får en anställning sällan tidigare än kanske 32-35 års ålder. Nummer ett. Nummer två. Pensionerna, de höga pensionerna. Min bror avslutade sin skolgärning som rektor med pension på 1300 euro. Är det en hög pension? Mm. Mm. Och nu är den pensionen nere på 800 euro.
Just.
Hans son är lärare. Han har disputerat teoretisk fysik i Amerika. Och vid 40 års ålder så blir han anställd i den grekiska skolan som lärare. Vilken är ingångslönen? Det var den goda tiden inom citationstecken. Det var 1100 euro. Nu är det nere på 700 euro. Det är en fysikdoktor. En man som har doktorerat. Ja. Som ska leva på 700 euro. Med sin hustru som naturligtvis är arbetslös. Och det lilla barnet. Och det går inte att få fram. Jag blev arg och ledsen. Och så skrev jag en liten insändare. Inte ens min insändare kommer in i tidningen.
Nej, just det.
Ja, alltså, det är så mycket som är absurt. Och det är därför som jag har, som journalist, försökt förstå de här mekanismerna bakom. Hur har vi kommit i den här situationen? Hur kan vi då pracka på, tvinga på Grekland då ett så kallat stödpaket som ekonomiskt inte fungerar? Det vet vi. Och det är ju här då, varför är det på det här sättet? Och får de här följderna? Och sen att vi talar om höga pensioner och lata grekar och sånt här. Det är ju den här vulgärjournalistiken. Det är just därför för att grekerna ska demoniseras. De är lata och slarviga och betalar inte sina skulder. Och det här är ju just det här som det är lätt att skriva om. Medan jag menar att det är svårt att skriva om de här mekanismerna som vi måste skriva om för att förstå dem.
Och en sak som ju liksom gäller hela den här austerity-politiken som ju också har genomdrivits i Portugal och på Irland och vad var det nu? Också i Spanien. Och då har vi fått höra, liksom, jag menar, vi får höra att oj oj, där hade varit så lyckat, och varför kan nu inte grekerna då? Vad betyder lyckat? De har en enorm arbetslöshet i de här länderna. Järnflykten. Alltså unga, och bland unga människor och unga människors flykt, den är fortsättningsvis enorm. Det finns det riktigt någon enda i den tunneln heller. Men austeritypolitiken, så den är, det är ju också liksom en, så att säga, någonting man har gett sig fan på inom EU. Att det här ska vi ha för att vi ska få de här följderna. Och Varoufakis pratade om det här också, som att det handlar om att det är människor som har uppfunnit det här och deras prestige hänger på det, deras karriär inom EU hänga på det. Därför är det inte så där bara att vända på ryggen och lyssna på Varoufakis plötsligt. Mm.
Jag tänkte ta fasta på det här, Monica, som du talar om järnflykten. Theodor, jag såg dig i en tv-soffa i höstas när du talade om din senaste roman Med sina läppars svalka, där du då konstaterade att de senaste 70 åren så har Grekland förlorat största delen av sin ungdom till emigration. 4 gånger har det här skett.
Exakt, ja.
Och vem är det nu som man väntar sig att ska hålla landet på fötter? Vem ska betala den här skulden? När ungdomarna flyr, alla de som har mycket utbildning flyr i hopp om arbete. De unga vågar inte skaffa familj och barn. Det föds kanske inte nya barn i det här landet mer. Hur kommer det att gå?
Det blir en mycket, mycket svår och lång väg att gå. Därför att Grekland under omständigheterna måste ta sitt äde i sina egna händer, det vill säga lämna euro, lämna också EU om det blir nödvändigt, och gå tillbaka till sina traditionella näringar som har förstärts under de här åren. Gå tillbaka till sin jordbruk. Alltså det senaste jag läste till exempel nu, trojkan ska peka ut vilka växter, vilka frukter ska planteras i Grekland. Eller planter, som att man tog bort all tobaksplanteringar i Grekland och ersatte dem med persikor. Kommer ni ihåg den tiden då persikorna fyllde Atens gator, därför att det gick inte att sälja dem? Nu ska de kontrollera hur ska olivträden planteras. Och för att fortsätta med hur ska vinrankorna planteras. Alltså man attackerar, man angriper inte bara ekonomin. Man angriper människornas djupaste kulturella bildningar. Och livträdet och vinrankan, de ska tas bort. Och ingen talar om det. Det är tyst, det är glömt, det är borta. Ja. Och grekerna måste helt enkelt säga nej. Ja, och inte betala ett öre. De har betalat tillräckligt. Vi har haft 1,5 miljon offer efter andra världskriget och inbördeskriget. Det räcker. Mm. Nu ska de här människorna få leva.
Det är lätt att hålla med det där. Jag tänkte på att om man på något sätt funderar lite över, eller det här har jag funderat över, eftersom jag har nog tycker jag lärt mig mycket om EU som jag inte har velat lära mig, och mycket om demokrati som jag inte heller har velat lära mig. Men jag har också funderat lite på min egen roll som författare och intellektuell, så att säga. När vi talar om rapportering, vi talar också om debatt eller avsaknaden av en debatt kring det här i Finland. Som, alltså jag menar, det blossar upp någonting här i juli som håller på att dö ut bara några veckor efter. Det är lite som jag känner att vi håller på alla att förvandlas. Det gäller också mig själv faktiskt. Och det är en sak som jag är hemskt obekväm med just nu. När jag är ganska mycket på sociala medier, för att man får ju mycket information där av det som man inte får i tidningarna längre. Man får i tidningarna broken narratives, tycker jag. Liksom historia som börjar, men sen på något sätt bara planar ut. Eller liksom bara en sak härifrån, en sak därför, det vet vi alltså. Men jag tänkte liksom på något sätt det här då, att vi håller alla, vi håller kanske, det här är bara tentativt, någonting som man kan säga tentativt, håller på att förvandlas till reaktionsmaskiner. Det vill säga, någonting händer, vi reagerar, nej, 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 ja, ja, ut och demonstrera, bla, 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 blommor i knappnålen. Och så händer någonting igen, nej, nej, ja, ja, och sådär. Men på något sätt så tänker jag att jag förstås också då att jag var ungdom på 70-talet, även om jag var så liten att jag inte var politiskt aktiv. Så att jag på något sätt, någonstans i mig så finns det ännu en sån här liksom, för då höll vi på med hela tiden med politisk analys, det vill säga orsak och skeende och följder och så vidare. Och jag har nog en känsla av nu att vi som skriver och läser, och vi sedan att vi ska skriva böcker för att böckerna på något sätt ger just den här erfarenheten som våra ledare inte vill veta av. Och jag har mer och mer börjat tänka på hur viktigt det är liksom också berättelsen, eftersom berättelsen håller på att just bli bara liksom spånor. Men på något sätt så tänker jag också att jag tror, och det gäller mig själv också i allra högsta grad, att man på riktigt, vi måste på riktigt börja debattera. Vi kan inte bara vara författare som skriver böcker, och vi måste ha ställning. För att det handlar, som vi sagt, och det här handlar om Europa, det handlar om världen, det handlar om allt möjligt. Att vi, om vi då nu säger att det inte finns en demokrati i Europa, så då måste vi också ställa oss frågan, vem har tagit den ifrån oss? Och kan vi ta den tillbaka? Då måste ju svaret vara ja, om vi tror på demokratin, va? Men det handlar om aktivitet.
Och nu, istället för att tala om broken narratives, så nu talar jag om att med den här tanken så blir vi tyvärr tvungna nu att avsluta Bokmagasinet för den här gången. Du har alltså lyssnat på Monica Fagerholm, Theodor Kallifatides, Irma Svahn. Och vi kommer att ha en text om den här, en kort text och en sammanfattning av diskussionen på svenska.yle.fi. Och du är välkommen att kommentera och tycka till vad du tänker om Grekland och Greklands situation. Bokmagasinet kommer också att återkomma till temat Grekland senare i höst. Det blir då kanske mera i böckernas tecken. Jag passar på att tacka min kollega Marit Lindqvist, och själv heter jag Anna Dönsberg. Jag hoppas att ni inte slutar bry er. Tack för oss.
Tack.
Tack.